Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Ryobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en sous vide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det var en stund vi hade du och jag igår. Du är i Stockholm nu när du sa någonting. Och jag sa ingenting till dig när du hade sagt.
Snackar du mycket skit om mig? Eller vad är det mycket du processar? Nej,
hur paranoid kan man bli ens? Jag har inte ens andat.
Nej, men så här är det. När du berättade det här om veckan. Jag tänkte också på det. Att det är inte bara att jag har inte panik för det. Jag roas också av det. Men du hade då, när vi hade varit i Berlin, jag och Agnes, för att planera vårt bröllop. Så berättade du själv att du hade liksom inte gjort ett stort... Jag vet ju när du gör stora nummer av sak vid ett bord. När du liksom pockar på uppmärksamhet. Du är underhållande då.
Nej,
du
känner att du... Jag pockar inte. Den kommer faktiskt ibland till mig bara. Det är inte så att jag gastar och skriker och klingar i glaset.
Nej, det är inte så att det är inte som att du är på någon jävla gask. Det är inte det jag säger. Men du sitter och så känner du att du har någonting ändå som du tänker kan pigga upp. Och då tror du ju efter alla dessa år som underhållare, det vill jag också. Ja. Man vet hur man ändå berättar en historia. Och då sitter du där då och gör dig lustig på min bekostnad. För att du säger då, det här pratade vi om tidigare, att när jag åker ner till Berlin för att då scouta bröllopet, så är det då större chans
minskar risken att bli
av. Ja, det är ju sjukt att det är liksom helt sant. Jag har liksom dragit mig, jag har fått pepprad från den här då, den här byrån i Berlin. Ja. Vad händer?
Så du ghostar din wedding planner. Det är så jävla on-brand. Nej,
jag hade lust men det är liksom, då blir det som att bestiga ett berg. Och det roliga är, jag fick då ett mail här nu av någon svensk firma. Och det var så roligt, som en av så bröllops- eller wedding planners på Östermalm eller något, som sa man kan behöva, om man har ett bröllop i utomlands, så kan man behöva en svensk byrå som kommunicerar med då wedding planner i Berlin. Och det är ju vulgärt om man skulle ha det.
Hur många arbetstillfällen kan man skapa med ett bröllop?
Det låter, jag vet, men samtidigt då så kände jag så här: gud, vad skönt det hade varit.
Jo, men vet du vad? Då kommer du börja ghosta den svenska byrån sen. Ghostandet tar ju inte slut med dig.
Det är bara kedja och sen bara, det kan vara bra.
Ja, men det är roligt, det är jättekul. För om du anlitar en svensk byrå som tar hand om det från svenskt håll, då minskar chansen ännu mer att det blir av.
Och sen får man ett mejl från, vi är en wedding planner byrå i Sverige som jobbar med andra svenska wedding planner som är mer orienterade på utlandsbröllop. Så till slut har man sju olika
fakturer. Jag kommer ihåg, det var någon EF. Jag minns, på 90-talet blev det en stor snackis, för det var inte så många svenskar som hade fester utomlands. Men det var han som startade EF som ordnade väl...
Rod Stewart, va? Rod Stewart
men han som startade EF, Bertil Hult.
Jag tror att faktiskt det här var nere i Torekov. Jag gick förbi hans hus i somras, så var det någon som sa det var där.
Ja, men han har många fester. EF ordnade ju språkresor för liksom tonåringar.
Att man kunde bli så rik på det.
Ja, han blev då så jävla rik. Och när han fyllde 70 tror jag att han hade fest i Chicago.
Men det håller med att det nästan känns som en scam. Sverige är ju inte så stort. Man skulle ju börja, liksom, om man skulle plocka in en matematiker från KTH på det här, så tänker man, okej, du var i Torquay kanske då, va?
Jag var i Torquay, men jag åkte mest.
Men vadå, hur många elever, hur kan man ha råd? Hur kan då så, jag vill se den här ekvationen som leder fram till Rod Stewart. Alltså så här många år. Ja, men det är inte så många.
Festen skedde i Chicago och jag tror att Rod Stewart var där, och jag tror att jag kan ha skrivit om det här för Aftonbladet eller något, men det var säkert fest. Han har väl fest igen?
Nej, men kan det bli miljarder på det där? Liksom, alltså, jag säger inte,
ja,
att han,
det är märkligt. Ja, eller pyramid. Jag har ingen aning, men jag vill att ditt
bröllop... Dina föräldrar kanske betalade 20 000 för det där.
Nej, är du galen? 20... Det fanns inga sådana pengar. Jag vill att ditt bröllop ska bli Bertil Hultskt i att det är så jävla... Men det är liksom, du har inte råd med Rod Stewart, för du har så många byråer.
Nej, men det ska inte vara Bertil Hultskt. Det ska också heller inte vara Bertil... Jag tänker så här, att det är många... så att säga, som har liksom anställda, så att säga, liksom är, som man säger i USA, säger man retainer, va? Jag tycker det är så bra bra ord. Jag hörde någon gång nu nyligen att liksom ABC har massa då, TV-kanalen har massa, de bara har retainers med alla som kan pågå i liksom åratal, men de, det är så här, det blev inte bli någonting.
Vadå, en skådis som de gillar, sig, det vore kul att ha med, låt säga Jake Gyllenhaal i någon serie. Ja, då betalar vi honom för att hålla honom kokande. Är det så det är?
Ja, men jag hörde någonting om han Andy Cohen som gör ju, han är ju ändå en programledare, och jag vet, han har alltid varit det kanske, men han eller har han varit en skribent från början, jag vet inte, men han då breakade väl stort med att han gjorde en väldigt liten, nästan så öppna kanalen liksom andandes
eftersnack till Real Housewives, eller?
Ja, och till slut, och den här, det var ju vår, en kille vi kände som heter Michael Davis, väldigt karismatisk man som vi hade lite att göra med i New York en gång i tiden, som då får den här liksom geniidén, måste man säga, så här. Vi, det var ju det här kontoret i Tribeca där vi var, bara lite rum där, så tänkte han, det här drar vi igång. Och i slutändan efter ett par år så slog ju Andy Cohen då Letterman och du och Jimmy Fallon och alla.
Men jag tycker det är intressant med folk, det kallas för att walk in front of the parade någonstans, när man liksom, här kommer en stor parad, det är jättemäktigt, om jag bara ställer mig, går längst fram i den, då är det som att jag äger den här paraden, fast jag inte har jobbat med den, så att säga. Jag tror att Russell Brand, den brittiske komikern, som har väl både halvradikaliserad och halvrykt och så vidare, men han hade några år.
Fast det är en sak, när man tänker på det där nu, för det han är då är att han nu har liksom, han menar väl att hela, det är korrupt liksom, han har ju landat i massa sån här, han är ju rättshaveristisk, men det är mycket konspirationsteorier framförallt då.
Jo, men jag menar, vissa som lyssnar på det här tycker säkert att han har rätt i det han pratar om också.
Ja, men det var det jag skulle säga. Nej, men det var jag skulle säga, att man säger att han är ute i kylan, så tänker jag, ja, att ha sådär lojala fans som han ändå har, alltså det är väl liksom nästan, man kan säga 50% av hans tidigare då kanske crowd, men han har ju alla de här entusiasterna kvar. Jag vet inte hur den ekonomiska liksom, men han känns som att han borde tjäna mer pengar än Bertil Hult åtminstone på det där, eller hur?
I teorin, ja, eftersom
Bertil, ja, men så har han då Tucker Carlson åker dit och gör intervju med honom, som är ju den som gjorde han.
Ja, men jag skulle bara säga det, att liksom, han hade ju några år där, han var en av de första poddarna, jag och du i VIF som har lyssnat på.
Att ingen av alla under hela MeToo-resan som har gjorts känns som att han bryr sig mindre om det än Russell Brand. Han bara matar på samtidigt som liksom ett åtal väl lurar runt hörnet.
Ja, kanske. Jag liksom tröttnade på det där när det hände, typ. Jag orkar liksom inte följa det. Men...
Nej, men jag menar med att han matar ju bara på. Det är inte så att han har slutat.
Nej, nej. Poängen med honom och parallellen med Andy Cohen är ju att om Andy Cohen slog igenom med att han hade ett eftersnack billigt producerat till Real Housewives, för han tänkte, det är kul att snacka om de här tv-serierna. Russell Brand på samma sätt gjorde ju då ett eftersnack till Big Brother i England, som inte ens gick på samma kanal som Big Brother gick på. Där hade de ett eget eftersnack förstås, som den kanalen finansierade och producerade. Men då var det några som tyckte Russell Brand är så jävla kul, folk kommer att titta på Big Brother, som är skitstort i England. Det är typiskt England på något jävla sätt. Och sen byter de kanal
till... Det är stort i Sverige.
Jo, men det är större i England på något. De har sina jävla märkliga kändisar där. Men skitsamma, efter man ser,
du ska kritisera England alltid, du kan alltid kniv.
Då ser man Big Brother, sen byter man kanal och tittar på Russell Brand, för att han är så jävla karismatisk och rolig. Det är någonting med det som känns jävligt levande och kreativt, tycker jag, som ett sätt att slå igenom. Det visar man behöver liksom inte,
ja. Om du för en kort sekund då lägger ditt hat mot England åt sidan och istället tänker på liksom britterna som ett bra kreatörsfolk.
Jo, men jag har ju alltid, alltså det finns ju mycket brittisk musik, alltså jag har ju älskat det och sättet de beter sig i media, men jag garvade i helgen åt när det var den här mer eller mindre bedrövliga Coachella-festivalen i Kalifornien.
Det ska du också kritisera. Vad är det med dig?
Jo, men det är öppet mål med det. Det var någon slags...
Men vadå? Folk har kul på festival.
Festival crowd någonstans.
Folk har kul och är på festival. Jo, det ska
jag
också
är inte där och jag avskyr alla som är där med sina, liksom,
det framstår som bitter.
Mollymissbrukande liksom, överklasssvin.
Men vad är det med dig? Vad bitter.
Så jag har alltid avskytt Coachella-festivalen på.
Nu är det Ulf Brunberg, jag gör min podcast.
Coachella sker. Jag är väldigt liksom motsträvig till det då, för jag har sett den här snygga publiken och allt är så jävla Instagram-vänligt och så vidare.
Det är bara en liten del av det. Det är för fan 100 000 människor.
Men
där.
Så uppträdde då Blur, apropå britter bara, i helgen. Och de har ju alltid varit svag för, så att säga. Och ser ett klipp som då har valsat på nätet under helgen är ju då när Damon Albarn, som närmar sig 60 ju, och det måste han få göra, herregud. Han uppträder då i solbriller. Det måste han också få göra, herregud. Det spelar ingen roll.
Men det är klart.
Ja. Men under låten Girls and Boys, som var då en hyfsat stor hit i England 94. Den var väl inte ens topp 10 000 i USA, tror jag. Den väljer de ändå att spela, trots att de har väl ändå kändare låtar. Men när publiken då inte sjunger med i den här låten, de här 20-åriga mollyknaprande liksom Kalifornienborna, har ju aldrig hört Girls and Boys. Men när då Damon Albarn kräver att de ska sjunga med i den och de inte gör det för de har aldrig hört den, då blir han så jävla sur att han säger vi kommer aldrig komma tillbaka hit. Och då känner jag plötsligt att nu älskar jag Coachella-publiken och avskyr Blur. Det var liksom ett intressant ögonblick för mig som visar att mitt intellekt är rörligt. Vi kan sluta på det med Girls and Boys, för det är en bra låt.
Rörligt men bittert.
Ja, men bara för att Blur kan fylla liksom Hyde Park var tredje år och Wembley och sånt, för engelsmännen är engelsmän, de är tokiga i sina egna artister. De är ju, betyder ju ingenting för människor som med 20 i USA. Det borde Damon Albarn fatta.
Vadå? Du hade velat vara någon slags konsult åt Blur. Vad hade du då sagt att de skulle sjunga? Jag menar, Country House, är den större i USA?
Nej, men jag skulle säga till Coachella, ni kanske knappt ska boka Blur. För att, jag menar, de betyder ingenting för människor som är i Coachella-ålder nu. Det är inte ens en debatt jag orkar ta.
Men Coachella är ju speciellt, för att det är ju så här, vad ska headlina Coachella? Och jag tyckte det var hemskt det där när man såg Lana Del Rey och Billie Eilish stå liksom, de stod ju liksom scratch one's back och bara, du det viktigaste för generationen.
Jo, men det är väl ändå rakt in i.
Jag skulle säga det, men jag säger att det är ju en väntad bokning.
Ja, jo, men vet du vad? Väntade bokningar är ju för en festivalpublik ofta bra bokningar.
Jo, det kan finnas dem. Det är jättebra att de fanns. Men vi vet alla när då Hultsfred bokade Sven-Ingvars. Här har vi pratat om
det. Det är en oväntad bokning som också blir succé. Det är också roligare. Sven-Ingvars på Coachella hade ju varit någonting. Det hade varit optimala.
Ja, men jag vet inte, vad är motsvarigheten till det i USA? Jag har ingen aning. Är det liksom så här Neil Diamond då kanske som skulle kunna göra? Jimmy Buffett, han är inte med oss längre, men Jimmy Buffett hade varit en perfekt sån här bokning då eller någonting. Han som sjunger Margaritaville. Men det de också varit bra på är lite mer oväntade bokningar som funkar. AC/DC är inte stort bland liksom. Det här var ju några år sedan, men det funkar bra för att de bjuder på en show. Det är det är någonting i det. Ja, men sen gjorde de bokade mig också, du vet, Refused. Mm. Från Umeå, Dennis Lyxzén headlina tillsammans med massa andra band. Och det funkar ju som fan. Så kanske
headlinade de verkligen Refused Coach.
Ja, men det här ett av headlinade. De spelade på stora scenen.
De var på artworket, men de headlinade ju inte.
Nej, men de var på uppträdde på stora scenen, tror jag.
Har de inte flera stora scener? Jag tror
fan, vem är du? Vem är
jag
du?
Älskar i teorin Refused. Jag har ingen issue med det, men du tror ju så, skitsamma.
Ja, absolut. Och alltså, du älskar Coachella där. Så det handlar inte om att du egentligen. Ja visst, du gillar brittisk musik.
Jag har också Coachella.
Du gillar Coachella först när de är taskiga. Allt som är negativt är bra.
Nej, men jag gillar ju den brittiska attityden. Ah, skitsamma.
Men nu pratar vi då om britterna som kreatörer här.
Ja, alltså, uppenbarligen.
Ja. Mm. Ja, men om något annat, alltså, då bara säga, där de då skiljer sig från exempel svenskarna. Det är så här, i Sverige tycker jag, när då kan man få en intervju, liksom man har med i tidningen QP, så kan man få frågan SJ-tidningen, vad har du för guilty pleasure, eller hur?
Det är en vanlig
då kan
fråga
man säga något. Vad skulle du svara då? Vad skulle du svara?
Ja, men jag får den ibland av när man får göra intervju. Du säger att jag fattar liksom inte riktigt grejen, för jag kan gilla The Lady in Red av Chris de Burgh, fast liksom creddiga människor tycker att det är en töntig låt, men det är ingen, jag mår inte piss för att jag gillar den, så att
guilty pleasure handlar ju egentligen om att man, det är något som man också tycker är dåligt på något sätt, eller hur?
Man förstår att det är bad taste, men man liksom gillar den.
Ja, det är dåligt från början, men
jo, men jag vet, men jag tycker liksom, om Chris de Burghs låt Lady in Red är bad taste, då har jag väl bad taste, för jag gillar den.
Ja, eller det mest klassiska är väl Lean on Me med Michael Bolton, som du tycker är bättre då än
original. Ja, den ska vi sluta podden med, inte Girls and Boys med Blur.
Du trodde så länge att det var originalet också, kom ihåg. Du visste inte att att det var Michael Bolton. Jag sa det till dig, så det blev ändå du skakade.
Det är så, vet du vad? Det är så, det är ibland när man blir äldre, då börjar man, är du redo för det här nu då? Så uppskattar man liksom när röster har tryck i sig. Jag förstår att det är någonting i teorin som man uppskattar från man är sju, men jag har liksom aldrig...
Bill Withers som gjorde originalet hade
inte tryck. Nej, men det är inte det jag pratar om. Jag hade liksom alltid liksom tänkt såhär, vem fan bryr sig om tryck i rösten? Men så åkte jag runt i bilden häromdagen och så kom låten Against All Odds med Phil Collins på, som är en ganska fin powerballad då. Men när Phil Collins ska ta i så låter det så jävla pajigt. Vi kan spela upp de sekunderna ur den här fina balladen när liksom Phil Collins gör bort sig för han försöker anlägga liksom en Michael Bolton-pipa. Och det är liksom inte klokt att det här släpptes igenom, för det är så jävla dåligt. Här kommer det. Men när man då jämför då med Michael Boltons Lean on Me, vi kan få en taste av det här nu bara. Vi ska få lyssna på den i slutet på podden också. Men jämför det med Phil Collins försök att vara Michael Bolton. Lean on me when you're not strong.
Både Michael Bolton och Phil Collins har haft bra karriärer ändå. Så att
jag vet, men båda räknas som Guilty Pleasures enligt liksom den så kallade cred-maffian. Skitsamma.
Ja, men precis. Guilty Pleasure är någonstans att man... Ja, det är något pissande i det. Men jag kan tänka mig att vi... Ett typiskt svar är väl liksom så här... Åh, jag älskar The Bachelor, eller hur? Det är verkligen så här... Ja. Guilty Pleasure.
Men jag tror inte människorna som liksom gillar det mår dåligt av det här.
Ja, men vissa inte. Fan, men folk som tycker mycket det är skitsamma. Jag ska bara säga att det hade varit svårt om man skulle då fråga... Du vet, inte fan vet jag, Kristoffer Lundström på Kulturnyheterna. Ja. Har du lust att leda en show om Big Brother efteråt? Och även om han har sagt att han gillar det, så skulle man liksom inte göra det. Jag tror inte
det känns inte så, nej.
I Sverige.
Nej.
Ska nej. Man, du vet, om man skulle ta någon, Johanna, vad heter hon? Frida Hyvönen. Hon som är, det är väl as credit as it gets nästan.
Artisten
i Sverige.
Med du?
Ja, ja, men
att hon, skulle leda, jo men vilken kanal helt ärligt skulle be henne göra det då? Hon har ju inte
Russell Brand. Ja, men det är där jag kommer till de kreddiga britterna. Visst, det här är lite större då. Vad fan ska jag... Men ska vi säga då... Om
Veronica Maggio får frågan. Kan du leda eftersnacket till Bachelorette?
Ja. Eller en glad Magnus Bettner som tycker det är kul att leda Bachelorette. Så att
det skulle han kunna göra.
Men det hade han aldrig gjort. Naturligt.
Jo, det skulle han verkligen kunna göra.
Du förstår vad jag menar i alla fall. Men i England så är det så här, det är ju då Russell Brand ett typexempel på att där, visserligen är det ju en show som går liksom, som gick på en annan kanal, men han gillade det ju. Så var det ju, han tyckte också det var spännande. Och när man då tittar på den där British Bake Off, eller vad fan den heter, Greatest där har de ju plockat in en gotisk då komiker som tycker det där, ja men som tycker det är skitkul, eller han från Little Britain, Matt eller vad han heter, va? Eller
Lucas, alltså, ja precis, alltså,
ja men det är ju något, det är ju kreativt, men säger också någonting om man nu, om det brittiska,
där har du en poäng att britterna är bra på att liksom lösa upp de vattentäta skotten mellan fint och fult, så att säga. Där är vi svenska mer
tack,
liksom rigida.
Tack för att du köpte det.
Jo, men det tog lång tid fram, du hade kunnat formulera det på 3 sekunder.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och väldigt snart ju, det börjar bli dags för detta, så hör man ju studentflaken och då studenterna som åker runt om i stan. Det är ett sommartecken, och då vill man inte bära något annat än linnekostym som man såklart hittar hos Dressman.
Det är ju nu då alla så kallade sommarmingel drar igång. Det kanske är bröllop på gång och sådär. Och alla studentmottagningar. Men oavsett vad man ska gå på, om det är en sommarfest med jobbet, en AV eller just en studentmottagning, så är ju linnekostymen alltid rätt. Det är kanske ett frieri på väg att hända. Linnekostym passar alltid. Välklädd, stiligt uppklädd. Men inte för uppklädd heller. Det är perfekt för sommaren. Om man ska ha den lite mer casual, så är det snyggt att knäppa upp skjortan lite. Man kanske tar på sig en stråhatt om man är riktigt järv. Fram med skjorta med lite kanske en scarf. Man ser lite ledig ut, men ändå jävligt Evert Taube-snygg på något jävla sätt. Ni hittar allt ni behöver på dressman.com eller besök någon av deras butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi är återigen sponsrade av Finnair, och vi fortsätter att lyfta då vårkampanjen som finns just nu. För om man bokar senast den 21 maj så har Finnair just nu då otroliga priser på resor till bland annat USA, Asien och Europa. Världen ligger och väntar. Jag känner mig sugen på att åka till LA. Vi har ju lite olika anledningar att ses, du och jag. Du är i Stockholm på blixtvisit nu. Du har flugit hit med Finnair, är det inte
så? Jag ska säga det. Och du vet att jag sa det här. Jag sitter inte bara här och är kommenderad att säga detta.
Detta sa du igår. Ja. Okommenterad.
Jag är helt golvad av Finnair. Det är liksom, det är intressant med ett bolag som från ett sånt litet land som liksom har tagit upp kampen med de stora giganterna. Det kändes verkligen så. Allt var liksom 5 av 5 från det att jag klev på planet tills att jag landade då i Stockholm. Jag åkte via Helsingfors. Jag vill bara säga det. Ibland känner jag att jag måste prata från mitt hjärta och det gör jag i
men det gör du ju ofta. Men verkligen.
Ja,
men
visst,
du var verkligen golvad igår. Ja.
Oavsett då var man åker så ska man ju då passa på att boka innan den 21 maj. För att då finns det massa fina kampanjpriser på olika destinationer som man kan då dra nytta av. Gå in på finnair.se och boka din resa nu!
Vi är denna vecka sponsrade av Arlanda Express. Vad är väl mer uppskattat när man ska ut och resa än en lugn och fin och pålitlig start? Eller om man tar motsatsen, vad är det värsta när man ska ut och resa? Det är när man har maxpuls och är sekunder då från att missa flyget så att svetten rinner. Man sladdar in med andra hälsan, springer genom flygplatser. Detta måste försvinna ur livet.
Ja, och så många gånger jag har varit med om detta när jag liksom försöker då använda mig av andra transportmedel till Arlanda och sen är det trafiken tuff eller så finns det inga bilar och så vidare och så vidare. Men med Arlanda Express så kan jag lämna allt det där bakom mig. Det är en speciell känsla när man har åkt med Arlanda Express. Man har den här lugna, problemfria resan bakom sig. Ja. Man glider in
man
i terminalen.
Man glider in på Arlanda. Man glider verkligen in.
Ja, och man ser fram emot resandet. Man tittar på klockan och inser, ja, jag har inget att stressa över nu. Och allt gick precis som det skulle göra. Ett skönt säte är det. Och på 18 minuter är du framme. Detta är otroligt.
Gå in på arlandaexpress.se för att läsa mer och boka en biljett. Vi säger stort tack till Arlanda Express.
Det hade varit uppfriskande om det hade skett i liksom Sverige. Jag säger inte att då kan vi då, så att säga, om vi skulle få frågan om att göra en eftershow om The Bachelor nu. Edvin Törnblom leder det. Snacka om en människa som gillar att leda det. Det finns ju inget guilty pleasure där.
Bachelorette, men, ja precis. Ja.
Ja, men det är någonting, eller om det är Bachelor leder, jag vet inte, det kanske är Bachelorette. Men jag menar så här, samtidigt får man de där frågorna. Det är nästan som man alltså det har ju för sig funnits att vad kul att vara med i Fångarna på fortet typ. Var inte Killinggänget med där eller de snackade om att man eventuellt skulle göra det.
Nej, men det var de inte.
Nej, men du förstår vad jag
Martin
menar.
Martin Luuk liksom omgiven av 3000 larver, man är ändå svårt att se.
Johan Rheborg stoppar in handen in och så här, vad är det som ligger där? Ja, det hade vi kunnat varit. De hade ju nästan varit kapabla att göra det när de var på sin peak då. Det är det enda vi gör. Men jag kan känna själv att fan, det hade varit kul. Jag vet inte vad det skulle vara, men det hade varit kul att göra någonting annat. Andy Cohen då som vi pratade om, som alltså ledde den här showen, och anledningen till att den blev, det finns en koppling till Guilty Pleasures, eller det är amerikanerna som också är ganska kreativa, men det blev ju så att då fanns då liksom Letterman och Jay Leno och så här, de hade ju toppgäster, men till slut så hade ju Andy Cohen nästan bättre gäster, för det var inte bara de här kvinnorna från Real Housewives of New York. Plötsligt sitter Seinfeld där ju och pratar om det här. Alltså det var ju liksom, han hade ju de största kändisarna i USA som han tänkte ända. Det var väldigt genialt. Sen blev ju Andy Cohen, inte vet jag, han kanske blev storhetsvansinnig lite grann.
En så kallad ond bråd bög, känns han ju
som. Ja, det finns någonting i honom som inte är så älskvärd. Men han då sätter ABC honom på en retainer. De också tycker väl att det här är väl bra.
Apropå retainer, ja precis.
Och sen
ja.
Blev det blev aldrig någonting. Alltså han har inte gjort något stort. Det är intressant att...
Så han har varit på ABCs retainer i flera år och tjänat pengar när han sover, så att säga. På samma sätt skulle då ett flertal bröllopsbyråer i Sverige i flera år kunna vara på retainer från dig. De bara väntar på... Ganska snart så slutar de skicka mejl eftersom du ändå bara ghostar dem. Men de vet ju att när retainern kommer att puttra på, så länge liksom status quo bibehålls så tjänar de pengar. Bröllopet blir inte av och alla är nöjda och glada. Inte minst jag som får ännu mer stoff att prata om.
Du är ju framförallt glad. Och det roliga då, de har lagt ut flera 100 000 kronor och ingenting blir av. Ja, men det var verkligen, jag fick ju det där verkligen, det där mejlet. Jag tycker det var fascinerande. Det är bra att ha en mellanhand. Jävla, vilket, ska jag inte som människa vara kapabel att arrangera ett bröllop med en wedding planner? Det borde jag ju vara.
Jo, herregud. Men tillbaka då till ögonblicken i mitt liv när jag då inte behöver klinga glaset utan bara i princip...
Alltså det var därför, jag vill bara säga, det är därför jag ibland, när jag då först tänker att här sitter han då på Rish, Fredrik, och berättar
håller
den här historien, driver, ja. Och det är väl klart, jag blir glad, någonstans tänkte jag nästan, är det här, apropå en liten tv-show, finns det en tv-show där du sitter och håller hov och gör dig lustig över mig på öppna kanalen? Det hade förmodligen blivit rätt bra, för jag tycker, jag vet att du är rolig, men jag får ju också ångest.
Nej, men det ska du verkligen inte ha. Vi ska komma tillbaka till vad jag kommer att tänka på hörde av dig då häromdagen. Men först ska jag bara säga att det är klart att det är så att man, när man sitter runt bord och vill liksom tjusa människor, alltså det låter så jävla narcissistiskt, men nu vill jag säga någonting
så kul
om det går hem.
Ja,
men så, det är så, ja, så är det många som är. Men då vet jag ju att liksom 40% av mitt material, och detta sagt med kärlek, handlar ju ändå om att jag på ett milt och liksom kärleksfullt sätt tar heder och ära av dig. Du är väl...
Det är nästan, eller så här, du gör en liksom Nissa Hallberg och Magnus Betnér-turné som bara Fredrik Wiki som tar heder och ära av Filip Hammar.
När du sitter bredvid på scenen kanske?
Ja, verkligen. Eller kommer in gråtande i slutet av föreställningen bara. Full.
Ja, men det är någonting när man, jag vet ju också, så fort jag säger, jag har en jävla kul grej om Filip, jag vet att folk pigga, liksom de liksom sträcker på ryggarna och de blir liksom alerta direkt, för de är liksom nyfikna på vad jag har den här gången. För jag försöker ju variera det där också. Men det är också någonting när man sitter på...
Har du någon gång berättat en kärleksfull historia? Ja. Jag måste säga, vilken fantastisk människa Filip är. Jag fick just...
Men det är lustigt, för alltså, apropå när man vet att man sitter på guld. Det här har jag ju berättat för dig för flera år sedan och för poddlyssnarna. Men det var så, vi hade konferens med Alla mot alla gänget i Gdansk av alla jävla platser då förra veckan. Och det är lustigt hur... Ibland, man, du vet, och så går liksom arbetet i stå lite grann, man ska hitta på nya moment, man ska liksom fundera på vad ska vi liksom hitta på med nästa säsong och så vidare. Så var det bara, kommer jag bara tänka på, fan, vill ni höra?
Varför åkte ni till Gdansk? Det är nästan lite Killinggängetskt.
Alla vill utomlands, men det är ju billigt i Polen. Jag menar, Gdansk...
Är det fortfarande alltså?
Ja, det var jättebilligt billigt och ja, men arbetstillfällen skapas och så vidare. Men då satt vi då i ett konferensbord, liksom luften var lite tung, och på samma sätt som jag då kan känna vid middagsbord, nu kan jag pigga upp stämningen här med liksom att ta heder och ära av Filip, så hade jag en annan grej i min rockärm, så jag sa, det här kanske kan flyga. Och då och så flög det så in i helvete, och det är liksom lustigt hur liksom innan till läsning, nästan en sagostund, den liksom orala berättartraditionen, allt jämt kan liksom trollbinda om materialet är starkt nog. Jag funderar på om jag ska liksom ägna 2 minuter åt att läsa upp det jag läste, även om jag läste upp det för dig för kanske 5 år sedan och för poddlyssnarna. Så det är liksom bekant det här, men det är liksom, det är så jävla bra skrivet och det är så jävla kul. Är du beredd på det?
Ja.
Ja, det här är då ett utdrag ur en bok som heter Bubblan som aldrig sprack, skriven av en kille som heter Christian Albinsson. Det är då liksom IT-bubblan. Skitbra bok, jag läste den också. Men det här är utdraget då. Det är liksom så här, hur ofta kan man läsa innan till från en bok och trollbinda ett rum, och i bästa fall då även trollbinda dig och poddlyssnarna du. Det här är så jävla kul och mörkt och liksom...
Du menar då att jag skulle kunna kolla med redaktionen och alla de hade sagt, ja, han trollband verkligen.
Ja, men då skulle ändå fan tillstå att det där flög så in i helvete. Och det är liksom en kräsen publik, som du vet, Alla mot alla redaktionen. Men så här, jag läser innan till nu. Vi kanske till och med, jag tror vi kan ha gjort det förra gången, lägger på lite musik under det här för att det blir lite mer sagostund då. Är du beredd på detta?
Ja.
Allt tydde på en internationell stor affär. Johan Stahl von Holstein och hans kompanjoner hade flera gånger varit i Boston och träffat företaget som var spekulanter på att köpa Stahl von Holsteins företag Icon Media Lab. Spekulanten var en stor internationell aktör som var mer teknikinriktad än Icon. Den tänkte köparen hade mycket större ekonomiska muskler men saknade Icons internationella nätverk. En logisk affär, tyckte Holstein. Det nordamerikanska investeringsteamet och en grupp advokater som skulle sköta pappersexercisen flögs till Stockholm där förhandlingarna flöt bra. Alla samlades på Icon Media Labs huvudkontor och gick igenom processen och kontraktet. Parterna hade funnit varandra och bara små detaljer återstod. Läge för closing dinner med andra ord, medan juristerna jobbade under natten för att formulera avtalen. Planen var att samlas 8 på morgonen och skriva under. Vid 10.50 skulle investerarna sedan ta SAS-kärran tillbaka till Boston. Holstein och hans medarbetare var upprymda och lyckliga. Hälften av köpeskillingen skulle vara i kontanter, resten i aktier. Gänget går till Sturehof för att fira. Lokalen sprudlar av liv och stämningen är förväntansfull. Börsen har stigit brant under flera år och här märks det. Hela restaurangen präglas av självförtroende, drömmar och framtidstro. När Holstein kommer in genom dörren upptäcker han komikern Peter Wahlbeck. Redan här är det kul. De känner varandra sedan gymnasietiden. Johan vill helst koncentrera sig på middagssällskapet och inser att de strama investerarna är av en annan skola än den nyckfulla komikern från Halmstad. Hallå, Johan! Skriker Wahlbeck på sin karaktäristiska halländska. Gör man en affär på 70 miljarder kronor, då dricker man fina viner och äter gott. Det tycker både Johan Stall från Holstein och de nordamerikanska investerarna. Men plötsligt dyker det upp en flaska sur Rioja. Servitören säger att det är mannen uppe i vänstra hörnet som har beställt den. Peter Wahlbeck vinkar och skriker vid sitt bord. Johan och sällskapet skålar snällt med Wahlbeck, men denne nöjer sig inte. Plötsligt kommer han och sätter sig vid deras bord. Do you know that Johan is a great entrepreneur in Sweden? A guru and a very famous TV star as well, börjar Wahlbeck. De nordamerikanska investerarna ler artigt. Stämningen blir spänd. VD:n för det nordamerikanska bolaget Goldstein ser ut som en typisk framgångsrik amerikansk vd i ett stort bolag. Företagets CFO är mörkhyad och dess creative director är precis så stor som en man från den amerikanska mellanvästern ibland kan vara. Han upptar två säten i soffan. De tre är klädda i dyra kostymer och skjortor med manschettknappar. You know, Johan and I will start a political party, säger Wahlbeck. So you're starting a party, säger Goldstein. Yes, a communist Nazi party, svarar Wahlbeck. Den strama investeraren tittar på Johan Stall von Holstein med stora ögon och sen på Peter Wahlbeck. A communist Nazi party? Yes, skriker Wahlbeck, and we shall have a Führer and everything. I can be the Führer, Johan can be the Führer, even the can be the Führer, säger Wahlbeck. Det blir knäpptyst vid bordet. Amerikanerna ställer sig upp, alla ställer sig upp. Middagssällskapet lämnar bordet och går ut från restaurangen. Utanför ber Holstein om ursäkt och bedyrar att det som Wahlbeck pratar om givetvis bara är gallimatias. Han föreslår att de ska träffas följande morgon och signera avtalen och affären på 70 miljarder kronor. De nordamerikanska investerarna tar artigt i hand och går därifrån. På morgonen dyker de inte upp. De hör aldrig av sig igen och svarar inte på Holsteins mail. Så liten marginal kan det vara mellan att bli hjälte eller att kallas för luftslott resten av livet.
Men det här är så här. Här vill man ju ha en, det är för bra för att vara sant. Har Holstein då, alltså har han vidimerat
det? Jag undrar om inte han, när det här liksom kom på tapeten för 4-5 år sedan, den här bokkobut, då tror jag han var med i radio och liksom vidimerade detta. Och jag menar, jag tror även Wahlbeck kan ha pratat. Ja, det är sånt som händer, typ.
Men jag menar, för det har ändå varit Holstein, eller Holstein som han hade blivit om han hade sålt företaget då för 70 miljarder såklart, som Goldstein. Men... Mm. Eller Goldstein kanske. Men det var, han var ju liksom uppe i stratosfären där det pratade så mycket affärer. Sen blev han, var ju en av dem som aldrig cashade in på allvar. Nej. Utan det var en massa andra. Alltså någonstans, han hade ju kunnat, känns som att han hade kunnat åkt hem och hängt sig efter det här då, egentligen.
Det är någonting så här, hade de gått in på restaurangen 10 minuter senare, hade de valt en annan restaurang.
Du menar, det är en slide, ja. en kortfilm, en Sliding Doors kortfilm.
Det är liksom urmodern till Sliding Doors. Hade de bara,
vet du vad det är? Det är liksom en urmod Sliding Doors kortfilm är ju vad det är. För ja. Det här skulle nästan kunna få ett traction på internationella festivaler.
70 miljarder! Och det är liksom,
jo, men också alla amerikaner, när det är såna där siffror som flyger i luften. Så att de rika amerikaner, kortfilmer är ju sällan spännande, men här finns det ju så tydligt slut.
Ja. Och, ja, men det är också så här, hälften i kontanter, hälften i aktier. Visst, IT-bubblan låg runt.
Nej, det är ju nästan, ja, en dokument.
Ja, alltså, 35 miljarder hade ju rykt i att aktierna hade gått åt helvete efter kraschen, men 35 miljarder kontant, det är liksom inte hade han bara, vet så här, ska vi verkligen
gå ut? Han kunde inte ägda allt själv, men visst.
Nej, men ändå, vi snackar, han hade ju blivit mångmiljardär om han hade tänkt så här, ska vi verkligen ta en middag på ett flådigt ställe? Kul att visa dem Crazy Horse istället. Du vet, någonting annat. Nej, men då väljer de istället liksom så här, crème de la crème-restaurang i Sturehof för att smörja kråset. Det är begripligt såklart. Hade de inte gjort det, då hade han varit god för 10 miljarder nu. Det är ändå liksom, det är ändå hjärtskärande.
Det är intressant det där med ändå amerikaner och deras, alltså hur de någonstans sprider skräck på alla möjliga sätt över hela världen. Det finns ju naturligtvis hela det här att det liksom the greatest country in the world, att de ska styra allt, vad fan som händer, alla konflikter. Men det är också någonting bara så här, jag vet inte vilka nationaliteter som inte känner sig, alltså jag vet inte, fransmän kanske har möten,
britter,
med då amerikaner.
Ja, men det är många som har möten med amerikaner som ser ner på amerikaner.
Men det finns det. Ja, jo, jag vet.
Men svenskar, men de är ju små givetvis.
Ja, men jag säger också, man kan se ner på dem, men när du väl sitter vid ett bord med dem, då är de så gåpåiga eller så har bara så mycket liksom någon slags maktaura att det är svårt att ta plats själv. För jag, i någon värld, man nu sitter jag och tänker så här, hur hade han parerat situationen?
Sanningen är ju att jag vet inte någon person som har haft pondus nog att stå emot liksom orkanen Wahlbeck i det läget. För det,
men du vet ju vad det är som får dem att lämna det.
Ja, det är väl en ordet förstås. Och Führer och nazist.
Ja, och ja också. Men nazist, jag tänker att Goldstein är naturligtvis jude. Det är klart att det är en ordet gillar han inte heller. Men jag menar så här, det finns någonting där som är, det är liksom, det är alla syster sån här, det är alla liksom, vad heter de här, juiceblandare. Alla imaginära juiceblandare i världen börjar ju snurra där. Och det är därför jag ska bara säga nu.
Men det är också någonting, problemet är att han heter Johann Stahl von Holstein. Jag vet, det låter ju som ett namn med tyska an.
Men Holstein låter ju, visst är väl någon Schleswig.
Jo, men jag menar bara att Stahl von Holstein skulle ju mycket väl kunna liksom undertecknat Molotov-Ribbentrop-pakten, så han kunde varit liksom försvarsminister under liksom, det låter.
Men vad hade hänt om han hade dragit liksom Wahlbeck på käften?
Ja, det räcker ju för Goldstein och de här, att det finns en beröringsskräck så här. Finns det här i ditt liv, då vad vet Gud, vet vad som mer finns i det. Han har inte en chans.
Ja, det finns människor i din omgivning som pallar att slå sig ner när du sitter vid ett bord utan att fråga.
Det tycker Goldstein säger någonting om Johann Stahl von Holstein, och där har han ju inte en chans. Det är
man
ju...
tänker så här, Holstein måste ha tänkt ibland så här, att jag inte bara liksom hyrde ett chambre separé. Alltså det är så här, då hade det kanske liksom blivit på ett annat sätt. Men jag menar bara så här, det finns någonting i det där som är, alltså som jag tror, hade det varit i Sverige en människa som var beredd att köpa ett företag för 70 miljarder, ja, då hade det inte blivit så här. Det hade inte hänt. Alltså då hade inte Wahlbecks show som han bjöd på där. Konsekvensen av det hade inte blivit att de hoppade av affären. Men jag ska bara säga, jag har haft några möten i veckan, i förra veckan hade jag i USA. Just med, och då det här handlade om den sista resan, så distribution i USA. Jag vet, så det finns folk som vill göra det. Ja, men jag berättade kort om det för dig igår, men det är någonting med, alltså du brukar ju ibland skratta åt mig då du blir liten i såna där sammanhang. Men du vet, jag kan ändå, du vet, den här skräcken av när man känner, gud, det här är bra människor, vi vill ha lite distribution i USA.
Det här återkommer vi till gång på gång, men det, människans liksom, det är en slags dualitet i det där, eller paradox snarare, är att man måste ju ta saker och ting på allvar för att lyckas. Men så fort man tar sig an en uppgift och tänker, nu gäller det, då finns en risk att man blir spak. Det var det som liksom imponerade min idol då, Ludvig Åberg, som kom tvåa på Masters. Den här golfturnén.
Jag tycker vi ska komma till
det.
Ja,
men jag ska bara säga så här, hans styrka än så länge, 24 år gammal, är att...
Leendet.
Alltså han ler sig igenom de här turneringarna, de här golfrundorna. Alla andra...
Men det kan han bara göra så länge det går bra.
Ja, grejen är så här, han måste ta det på största allvar förstås. Hur ska han slå den här bollen nu för att den inte ska hamna i vattnet? Men tar han det på för stort allvar och tänker nu, det är nu eller aldrig, och så blir man spak av det, då blir man ju helt paralyserad. Och det är väl det som är risken för dig och mig när vi träffar en amerikan. Man tänker såhär, oh, nu gäller det. Och så är man inte Ludvig Åberg, utan man är liksom sig själv istället.
Ja, men du vet, för jag var i Hollywood på ett möte, och så du vet, det är någon stor halvskyskrapa. Men du vet, den är inte så här, men så här, in i någon hiss, och sen bara leds man in då till ett corner office.
Pulsen tilltar, andhämtningen blir tunnare.
Ja, men så är det alltid det man alltid får göra. Många gånger i Sverige när man får möten så är det ju bara, ja, du träffar den här personen och så kommer personen ner. I USA är det ju liksom en regel snarare än undantag. Alltså så här, det är alltid så att det är någon som kommer och möter en som är assistent, och så säger de, så att säga, Frederick is on his way in. Och så får man
så säger de, can I get you something to drink, coffee, water? Och så säger man, water is fine.
Ja, sen har du minst 5 minuter själv i ett corner office där du sitter och tittar och så här, vad fan händer det här någonstans?
Och det är mycket jävla liksom foton på väggarna och diplom och priser och skit. Allt.
Basketbollar och allt vad det kan vara. Men, signerade. Men ändå sitter där. Och sen till slut liksom så här, flyger den här mannen in som inte hade, antar jag, Goldstein. Han var inte lika... Jag får ju känslan av att Goldstein ändå är lite återhållsam när han träffas. Ja. Det är liksom ännu mer. Men det här är den andra skolan, du vet. Men som dansar in, han börjar prata med mig och så vidare. Och då bara det så här, när jag sitter där, och jag, ja, det är svårt att bjuda på en show, för man känner själv, jaha. Och så drar jag då, det här har jag glömt att säga till dig, då pratar vi om pappa, och att de tycker pappa är otrolig.
De har sett filmen,
och de är så här, fan, ja, det här vi älskar det här, vi blir liksom, det är inte så att det är någon stor bio-release i USA, men de säger, we can easily do a week in New York, LA, and then we go to, du vet, så säljer man det till någon streamer eller någonting. Och så börjar vi prata, och då säger jag också, han är, de tycker att pappa är rolig också. Det blir jag ju glad,
ja,
av,
förstår jag,
du vet. Och så säger scenen att han har humor och så här, ja, han har länge varit en figur i våra tv-program, säger jag. Och vi har intervjuat honom, du vet, så jag säger 50 Cent intervjuar honom. Redan där så ser jag på dem att, vänta nu, Är det här lite lullull med honom? Är han inte bara den här liksom innerliga, du vet, figuren som har kommit från ingenstans? Mm. Ja. Ja, men du vet, det är ungefär som när det avslöjas att Sugarman, han hade varit med i, du vet, TV4s nyhetsmorgonsoffa. Han var inte så försvunnen.
Rodriguez är artisten, precis.
Ja, men det känslan är att Lars Hammar är värdig för dem. Mm. Ju. Och här är sonen som har gjort filmen tillsammans med sin kompis och är liksom värdig. Och så började jag skämta med att vi gjorde en massa podcastintervjuer med honom. Och så säger jag, en gång så sa jag att det är så roligt också för han har alltid munnen öppen, sa jag.
Oj, nej. Det har vi pratat om. Det här var ju liksom ett poddämne för 11 år sedan kanske, att du ville göra en för jag tror det var vi på tapeten med Real Dolls då, väldigt då.
Ja, precis. Jag sa det.
Och att du, i och med att han har munnen öppen som en fågelholk, så ville du göra en Real Doll av. Så du drar detta med en Goldstein liknande
figur. Jag sa bara att vi får, ja, och du var ju också med på det här, ska jag säga.
Med på det här, det var ju bara en skojdiskussion i podden. Det var bara med, det var inte så att vi sökte patent på det eller skicka in liksom 3D liksom printar.
Nej. Jag har fått ner lite halvskratt tidigare i mötet, så jag tänkte
okay. Du har luft under vingarna och sen det här.
Jo, men jag känner också att det, så här, i efterhand tänker jag, jag var ju där för att prata om min fina vackra relation till min pappa.
Ja, men det, och då ska man veta, problemet är ju att det är svårt för den där typen av amerikaner, även om de är svängiga och rör sig i showbiz, är det svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Ja, men det är lite likt faktiskt, måste jag säga, Wahlbeck här. Dock så är jag både Wahlbeck och Holstein i den här scenen, så att säga.
Ja, men det, vet du vad du är? Du är Wahlbeck. Om Wahlbeck hade haft chansen att tjäna 70 miljarder. Självsaboterar. Skjuter ner dig själv.
Men det här var ju då inga... Det som är lugnt med det, måste jag säga, det är ju att det var inga 70 miljarder som låg på bordet.
Men jag tycker det är psykologiskt typ intressant att du liksom får mer och mer momentum. Så äntligen kommer jag till min rätt. Äntligen får jag skratt i ett möte. Jag vill fortsätta med det nu. Jag vill liksom pusha det här ännu längre. Och så drar du det här. Det landar inte bra då, antar jag.
Det är inte Tourette. För då hade det känts som att det här får du inte säga. Nej. Utan jag sitter där. Och jag borde tänka efter. Ja, de tyckte inte det här med 50 Cent var så kul. Utan de vill ju bara. För den ena killen, han berättade om, du vet, scenen med pappa då i filmen, för er som har sett Den sista resan. Fler får gärna se den. Det vore underbart.
Men ska vi se det nu då? Vi ser det nu snabbt bara. Snabbt bara. Att vi ska ut på en turné här torsdag till söndag. Det ska bli så jävla kul, södra Sverige, och träffa då er som ska se filmen. Om ni sett den förut, kanske ni vill se den igen med någon som inte har sett den, vad vet jag. Men det blir biobesök och introduktioner i massa jävla städer. Jag drar dem snabbt nu, och så kommer det är mer information på Instagram, ni kan hitta det
så
där.
Så du drar alltså då städerna och tiderna dit vi kommer, och så dyker vi upp där, så är vi lite småroliga.
Torsdag, samma dag podden läggs ut, alltså torsdag 18 april då, 13.15 Filmstaden Karlstad, 15.30 Filmstaden Örebro, sen är det Linköping Filmstaden 18.00, sen är det Jönköping Filmstaden 20.00 och Jönköping Filmstaden 2015. Vilken torsdag? Fredag 13.30 Skövde, Salong 1 Svenska Bio. Sen 16.30 Borås, Svenska Bio, Salong 1. Sen avslutar vi, och detta är ju vår favoritbiograf i Sverige då, Filmstaden Bergakungen i Göteborg. 18.00 Salong 1, 20.30 Salong 1. Kan bli svårt att fylla det. Hoppas att ni kommer dit. Det är fredag i Göteborg. Vi kommer dit. Det blir så jävla kul. Sen, lördag 20 april. 13.00 Kungsbacka, Biostaden, Salong 1. Det blir mysigt. Sen är det då Varberg 14.30, Biostaden, Salong 1. Halmstad 16.15, Biostaden, Salong 2. Sen Helsingborg 18.30, Filmstaden, Salong 1. Och Helsingborg 20.30, Helsingborg, Filmstaden, Salong 2. Underbart. Och söndag slutligen då. Båsta, älskade Båsta, 13.00 Skala. Sen 15.30 Kosmorama i Kristianstad, Salong 1. 17.15 Filmstaden i Lund, älskar Lund, Salong 1. 19.00 Royal i Malmö. Och 20.15 går vi i mål då med Biografspegeln i Malmö. Biljetter finns på nätet såklart, de ligger ute nu. Kom och möt oss där, det blir så jävla trevligt. Sorry för detta nasande, men det kommer att vara värt det, tack.
Vi är denna vecka sponsrade av Dyson, och för oss hundägare, vi är ju det, både du och jag, Fredrik, är Dysons V15 Detect Submarine sladdlös dammsugare då perfekt för att suga upp djurhår och andra orenheter som hunden drar med sig. Husdjur släpper ifrån sig då partiklar lika små som allergener. Det är ett ord man inte ska hålla bort. Som Dyson Submarine enkelt suger upp.
Alltså ett måste då för alla som har djur. Dyson V15S Detect Submarine kommer med ett nytt fäste i form av en wet roller som finns till för att tvätta hårda golv och lämna en skinande ren finish. Gå in på dyson.se, dyson.se/dammsugare för att läsa mer om Dyson dammsugare. Vi säger stort tack till Dyson.
Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh och företag som gör det enkelt att göra bra miljöval. De är ju något man uppskattar väldigt mycket. HelloFresh ger ju utrymme då att anpassa de här matboxarna utifrån sina egna personliga preferenser, samtidigt som de gör det enkelt att göra hållbara val. Man väljer recepten som är markerade klimatsmart, eller så kör man bara vegetariska alternativ naturligtvis. Det gör det enkelt och det är sånt man uppskattar i en stressig vardag när man samtidigt vill äta gott. Den här veckan då kan vi lyfta, och nu kommer en mening jag inte trodde jag skulle säga. Det låter gott, men det är väldigt komplicerat. Krämig miso och ostronskivlings rigatoni med ört, pangrattato och spenat. Ört pangrattato då, det jag har inte hört talas om det tidigare, men det är ju naturligtvis jävligt gott.
Det kan också vara kul att testa någonting nytt. Gå in på hellofresh.se, använd koden FLASHFF, stora bokstäver, FLASHFF, och få upp till 1449 spänn i rabatt på dina fem första kasser om du inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden ifall du tidigare varit kund och avslutat ditt abonnemang för mer än 12 månader sedan, men nu önskar bli kund igen. Erbjudandet gäller till och med 27 maj 2024, så gör detta nu. Vi säger stort tack till HelloFresh.
När jag tänkte där, så tänkte jag redan vid 50 Cent så började det gå lite trögt. För jag såg det så här, det är nästan så här, vänta.
En pajas.
Mm. Och då jag menar, Goldstein, det var inte liksom någon nazi-skämt. Men de tänker, vänta nu, är den här mannen i den här filmen som vi ändå tycker, är det en pajas? Är han liksom, är den här liksom innerligheten i den vackra historien, är den liksom besudlad av att han också är någon liksom, du vet, någon så här, vad heter det, jackass-gubbe?
Ja, verkligen. En 80-årig Jerry Stevo.
Och jag ska bara säga att du sa real doll, för det vet du, jag sa också då. Och så satt jag och så garvade om lite grann en konstigt, säger jag. Ja, men alltid munnen uppe. Mamma brukar säga att han inte kan äta en Big Mac. Mm. Du vet, att han måste dela upp den i två. Så, så.
Han har så en liten mun också.
Ja, då sa jag, sen sa jag, ja men Fredrik, jag har en podcast också. Så skulle vi skulle göra en live-podcast för att fira den. För att den hade firat det då, vad fan, det var 500 avsnitt.
200 avsnitt,
ja. Men då säger jag, och då fick vi idén att släppa som merch. Mm. Att man skulle då en real doll med pappa, och så sa jag, so everyone could fuck him in the mouth, säger jag.
Fy fan, vad jävla, vilken jävla dålig idé. Alltså jag skiter väl i det, för det är alltid sådana långskott där borta ändå. Jag är inte upprörd på det, jag är road. Men det är liksom verkligen, det är en impuls som inte är bra på ett innehållsplan.
Jo, men jag säger, samtidigt hade jag ju kunnat rivit ner skratt som fick de här skyskrapsfönstren att vibrera. Som en liten jordbävning.
Vet, den typen av, jag vet inte ens vem, vilken figur du skulle kunna prata om en real doll som man kan liksom fuck orally, så att,
ja, men
säga.
Så här, hade det kommit, hade jag suttit där med några kreatörer snarare. Några comedy
South
writers.
South Park writers jag, kanske då. Men,
ja, de hade garvat. Ja. Matt Stone hade vikit sig av skratt. Ja, men det blev ju verkligen, jag kände ju där, ja, det här gick ju inget bra. Och så vidare. Och så blir det så här, let's wrap, maybe we should wrap up and we'll stay in touch, säger de. Och jag går ut därifrån.
Och sen, lik då Holstein, Johan Staffan, när han mejlar amerikanerna, de svarar inte. Det är samma sak som kan hända för dig.
Jag känner, jag har inte sagt det till vår vd, Lars Bäckung. Jag tänkte, jag kan inte säga det till honom. Du vet, för de här kommer ju också.
Ja, jag tror, för du mejlade ju efter mötet och sa att mötet gick kanon.
Men det var ett annat möte. Det var ett annat möte. Jag drog det inte på alla möten. Okay. Men det är någonting med när människor som kom.
Vad bra att du inte kände, jag kan leverera det bättre. Jag ger dig en chans.
Det är en sedlärande historia. Dra inga real doll skämt om nära släktingar när du träffar folk som kommer från liksom, från finansdelen av världen.
Nej, men framförallt inte när du precis har gjort en hjärtlig och innerlig dokumentär om samma familjemedlem.
Nej, det var dumt.
Det var väldigt dumt. Men
så att jag säger, men det är sant att jag var verkligen Wahlbeck där inne. Det är sant. Och det är klart, men jag lärde mig väl någonting av den ändå.
Men det jag börjar med att prata om då, det här är att du säger någonting till mig och jag slås senare av vad intressant det där är, och då tror du automatiskt då, det var så det hela det här samtalet inledde.
Tänk att jag sa, nu när jag tänkte, nu får jag ångest, att jag sa, so people could fuck him in the mouth. Det är liksom det jag sa när jag sa.
Ja.
Det går ju inte att förstå.
Nej, det är verkligen.
Jag var ju inte jag
nej,
där.
Nej, det är inte ens, du liksom, i viss, runt.
Han var gubben, var ju han var 65
runt vissa
också.
Bord skulle du kunna säga det. I Gdansk, runt konferensbordet hade du det där kunnat sägas. Ja. Absolut.
Ja, det fick jag ångest, skitsamma. Ja, jag bara,
nej, men du blev direkt paranoid i samtalets början här när jag sa att du hade sagt någonting som jag liksom tog med mig, och först flera timmar senare, det här är ju liksom efter allt det här liksom himlastormande, så är det här lite grann en letdown. Det är liksom ingen, det är en väldigt, väldigt liten sak, men det slog mig att du sa någonting som retrospektivt blev intressant på ett plan där jag liksom alltid har gäspat där du tidigare har pratat om det. Och det här handlar inte alls om att jag runt liksom rischbord eller konferensbord liksom i Gdansk ska göra mig lustig över dig. Det var din tolkning bara. Men du pratar ju så jävla ofta om ditt estniska arv. Och det har ju liksom en automatisk...
Du är lika kritisk reflex kring det som det är mot liksom England, Coachella och Djurgården. Så det är ju lika kritisk,
ja,
kring det.
Ja, det är svepande. Ja, men det är någonting med det. Så du har aldrig någonsin... Du kanske har sagt och tagit upp ditt estniska arv i närheten av mig, jag överdriver liksom inte nu, 400 gånger kanske då. Och det har liksom aldrig gjort mig det minsta intresserad. För det är något,
det är alltså min, jag ska säga, det är min mamma är från Estland och kom som flykting.
Ja.
Den historien hade jag kunnat berätta naturligtvis när distribution...
Det hade de älskat. Det är, liksom, det är lite liksom mer innerligt än att fuck my daddy in the mouth.
Det är rakt in i Vebo när
ja, det är
ett
verkligen
land fyllt av flyktingar och så vidare.
Nej, men det är lustigt, för då, det har du ju tagit upp så många i podden och i väldigt många privata sammanhang. Även runt bord i missriktad liksom ansats då, att nu ska jag berätta någonting liksom starkt.
Det är, liksom, det är du som, många lyssnar väldigt, det är bara du som är kritisk mot det.
Du har en väldig övertro kring det. Det är bara så. Det handlar inte ens om dig. Det är liksom långt bort. Det är liksom Sagan om ringen nästan. Det är långt bort.
Det är inte så att jag bara, hej, jag berättar ju att min mamma är flykting. Det finns ju substans i det.
Men är det underhållande att lyssna på?
Men måste allt vara underhållande? Det kan ju vara gripande också.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Ja, men, okay. Nej, men det är så att när du då bara råkar säga...
Kommer du ihåg att jag sa om att ett möte, det var det här mötet, att den ena mannen i det här mötet tog ju upp scenen då, när pappa skär i den här filmen, så skär, kan han då inte skära ändå. Det är en tragisk scen, för pappa gjorde alltid ratatouille mindre, och nu skulle han då skära en aubergine och kan inte göra det. När killen då, han som satt vid bordet, berättade om den, så fick han tårar i ögonen. I still get so touched by this story. Det är alltså, den har han berättat innan, och sen drar jag fuck him in the mouth efter det.
Okay. Ja, det är så jävla kamikaze, alltså det är liksom inte klokt. Det är inte klokt, men du har aldrig lyckats fängsla mig med detta. Alltså råkar du bara, och det här är inte ens medvetet.
Det tror jag många tycker är konstigt, att du inte har fängslats någon gång av det här.
Du råkar formulera det efter 400.
Vet du vad det är problemet är? Är det att mamma, jag vill bara säga att mamma berättar den här historien, det är potentiellt fängslat. Men jag gör mig nästan till flykting själv när jag berättar
det. Det är det, intuitivt har jag väl känt det. Det är det som är problemet. Du liksom, apropå walk in front of the parade, du går framför din mammas parad. Det är hon som är flykting, men genom att du går där
framför, hijackar hennes historia.
Du hijackar hennes historia, ja. Det är det som har gjort att den aldrig överhuvudtaget har gripit
det
dig.
Det löste jag, varför den inte är gripande.
Verkligen. Och vid 400 tillfällen så har du då försökt göra det, och det har liksom inte gjort någonting med mig. Sen råkar du bara då häromdagen formulera det på ett annat sätt. Inte för, tror jag, för att du famlar efter ett sätt att nå fram äntligen i det 400 första försöket till mig, utan bara det bara kommer ur dig på ett annat sätt. Och plötsligt då, jag slår dig ifrån mig i stunden, men kommer hem och tänker, fan, det där är ju intressant. Och det är bara lustigt hur...
Det här kommer jag inte ens ihåg.
Nej, men du råkar, istället för att säga så här, jag har estnisk påbrå, jag kan inte säga det utan att gäspa. Det är liksom inte klokt när du säger det. Jag kan knappt säga det, men när du säger att du har estnisk påbrå, då gör du ju ingenting med mig. Men nu råkar du plötsligt säga att du till 25% är ryss.
Ja.
För att din mormor är var ryska.
Ja, hon föddes på något sätt i den ryska Karelen, så hon hade ryskt pass.
Ja, ja, men plötsligt då, fan, min mamma är en kvarts ryss. Det är liksom att du inte har fattat hur mycket intressantare det är.
Jo,
de senaste
jag
åren.
För en kvarts ryss. Men visst, för jag minns när jag sa det här till dig, för att min son blev... Det var så jag fick reda på det. Mamma var på besök och så hade hon berättat det här för min son, Tage. Och då förstår han att han hör ju bara om Ryssland som är liksom det ondaste landet på jorden. Och Putin,
var det då din mamma också berättade för den... Hur gammal är Tage? 6 år kanske?
Nej, men hur gammal är Tage?
8 år.
Ja, precis. Ja, så, ja.
Hon berättade för honom om vad skenavrättningar är för någonting.
Av min då mormor. Först berättade hon att min mormor då, som heter Ilse Palmar, min dotter är döpt efter henne. Du börjar du gäspa igen. Men då, ja, men så här, hon då tillfångatogs av ryssarna, satt i fängelse för att hon inte ville berätta vad min morfar var. Han var ute i skogen och var en så här frihetskämpe då. Och då försökte de få henne att berätta. Och det var andra kvinnor där som heller inte berättade vad deras män var. Och då drog de upp dem, då bara ställde upp dem, line up. Mm. Och så sköt de varannan kvinna i huvudet.
Mm,
till döds, givetvis. Och fruktet. Försöker spela griper här. Ja. Och sen då, det överlevde farmor 3 gånger. Och då sa hon, berätta min farma. Ja, hon berättade
mormor. Mormor, för fan.
Nej,
det ska vara kvar. Det klipper du inte bort av. Det är kul att du råkar säga farmor.
Men,
vad i helvete.
Ja, nej, det jag skulle säga var mina barns farmor, min mamma. Hon berättar då den här företaget. Jag hör det här på morgonen. Och kan inte gå in och avbryta den. Men jag tycker det är märkligt och sånt. Men sen gjorde hon en bra grej. För hon tog ju livet av sig då. Men mamma sa istället, then she died of sadness. Det tyckte hon var fascinerande. Det var ganska bra. Men Tage, när han hör, han har inte repeterat den här historien flera gånger. Och det blir ju ännu mer nu att ryssarna är galna. Även om då mormor var ryss. Men han är nästan så här lite ångest för att han då är 12,5% ryss.
Typ, ja, det är väl något sånt.
Ja, ja det är väl något i den stilen. Jag vet inte. Ja. Men när jag berättade för ja, du vet så här, det var så jag fick reda på det här. Grejen är så, jag är väl inte alltid så intresserad då. Jag har liksom inte följt upp historien så mycket om min mormor. Kanske.
Nej, men det var något, jag tycker det är intressant bara att du bara berättar det.
Jo, men jag vet att det här är ju på grund av Putin.
Ja, men vet du vad? Ja, det är på grund av Putin såklart. Och det är också så att du kan ju inte dra det här en gång till. Då är ju, nästa gång du säger det så kommer jag gäspa igen. Så att säga. Men det var ändå kul att en gång efter 400 gäspningar känna oh fan, det där har ju någonting. Och sen vet du vad, sen har det inte så mycket mer längre. Men jag hade någonting under några brinnande minuter.
Ja, det blir laddat för att jag plötsligt blir 25% ond. Alltså förstår du?
Ja, och du är en del av ett folk som har liksom varit kanonmat också, som har lidit och liksom som har placerats i Gulag.
De har ett two-faced får man väl säga. De har både lidit verkligen. Och låtit andra lida. Men när vi nog hör den här historien om mig så måste jag ändå säga, om jag får liksom inte pissa på det lite. Men det är ändå,
det är också intressant, för du var också two-faced i mötet med de här amerikanerna, för du ville sälja in det och så saboterade du det fullständigt.
Den där historien känner jag att man plockar fram igen om 10 år. Då är den rolig, möjligen. Nu är den knappt rolig.
Real doll historien. Nej, det
so
är det.
Then it felt like everyone could be able to fuck him in the mouth.
Sluta.
Något annat då, jag måste bara säga, nu när vi har gjort oss lustiga på min bekostnad, både jag och du, så måste jag säga, du skickade något mest till mig om han Ludvig Åberg då, att det gick så bra för honom i US
Masters.
Open
Masters,
ja, Masters. Ja. Jo, men jag är inte intresserad av
nej,
det här,
men det är Masters,
hur
Masters,
viktigt är det?
Ja, det är jätteviktigt.
Pekpinnementalitet,
ja, men det är skillnad mellan Wimbledon och Franska Öppna ändå. Det är ändå skillnad.
Jo, men det är olika länder. Ja, det finns inte US Masters och US Open. US Open är för kvinnor kanske förresten.
Nej, det heter, det finns US Open, det finns British Open eller The Open. Och så finns
det PGA, ja. Men nu var det US Masters. Otroligt. Jag har ju inte brytt mig om det. Ja, jag har inte jag har inte hört om det, eller jag har inte följt det här tidigare. Jag har många vänner i USA också som har då messat mig om det här. Wow, that Swedish dude is doing really well och så vidare. Men inte ens det har då av någon anledning lockat mig. Men sen kom jag till Sverige om dagen och så var det söndag, jag kunde inte sova och då började du messa någonting. Ja, nu är det live och så vidare. Och det var inte så här, det var jag sög så in i det här för alltså kanske också för att vi då har pratat om honom tidigare. Mm. Du har ju då ibland har det väl varit, har väl både du och jag varit groupie kring vissa så här kändisar där man har liksom hört av sig lite diskret till någon för att man tänker det här kan leda någon. Ja. Men det här är mer, då kan det ändå vara någon svensk, du vet, kändis som man vill träffa. Du vet, Martin Luke, det är mer realistiskt. Men vi hörde ju av oss till honom för vi tyckte att han var så jävla rolig och så vidare. Men här då, så har du alltså då, berättade vi tidigare, redan innan Masters börjat höra av dig till honom.
Försök grooma honom, ja precis.
Ja, för att du vill att han ska ge dig någon slags inbjudan till något. Hej, jag är hemma i sommar. Ska vi spela Barsebäck?
Nej, men att få träffa honom bara. Jag är som ett barn.
Jo, men det är klart att tanken har ju liksom ändå funnits i dig. Tänk om han är hemma i sommar. Ska man kunna spela Barsebäck med honom kanske? Eller något. Alltså, vad trevligt. Vi kommer liksom
sitta vid ett middagsbord och ta heder och ära av Filip för att få garv.
Ja. Men problemet är ju, och det är det som är problemet för dig. Han vet inte vem jag är. Han vet knappt vem du är. Du brukar inte göra sådana liksom tydliga missbedömningar, tror jag. Det här är en kille som har pluggat på college i USA. Han har varit liksom, jag vet inte när han flyttade från Sverige, men han är också mycket yngre än oss. Så att det när han får mig, jag vet inte hur du får mig, hej Fredrik Wikingsson här antar jag. Så, och det är där man tänker då ska han veta vem du
nej,
är.
Nej, men jag utgår aldrig från det, fattar du väl. Men man, i bästa fall tittar han på profilen. Oj, han har ganska många följare. Är det han som jobbar till? Ja, just det. Hans podd tog mig igenom college. Min dröm är att han ska svara, er podd tog mig igenom college, behöll kontakten med Sverige. Man fantiserar väl fritt, det måste man få göra.
Ja, men det är så, jag menar, det händer ju ibland. Jag minns när Avicii skrev det till mig, han på eget bevåg fixat mitt nummer. Och det här var jävligt gripande. Han mässade från någon sjukbädd i Miami, tror jag, för att han hade problem med magen eller någonting. Och då sa han, jag ligger här och bara sträcklyssnar på er podd. Det gör att det är lite lättare att gå igenom. Det var helt otroligt starkt. Så det kan ju då hända. Kanske någonstans tänker du, ska Ludvig Åberg bli min Avicii här? Men det är bara så fascinerande att då hans svar sen har väl varit, alltså de är väldigt milda. Och jag tycker det är en missbedömning av dig. Nu vill jag att du svarar ärligt på min fråga här nu. Ja. Har du nu efter Masters, han då måste jag överröst i lovord. Överröst. Nej, det kan en idiotfråga, eller mot alla som ni också kan titta på nu. Ja, skitsamma. mässade du honom igen då efter den här fiaskoresponsen från honom?
Ja, det gjorde jag.
Försökte du igen?
Hela Sverige...
Det är så rörande. Nej, det skrev du inte.
Men jag står för det.
Du skulle inte skriva som någon annan.
Men han är ju otrolig. Jag vet.
Jo, men att hela Sverige är stolta över dig. Vem är du där?
Nej, men jag är...
Du borde skriva något kul. Skriv något roligt då. Jag gillade ju när han gick förbi. Det var ju något han gick mellan från ett håll till ett annat. Käkade han så här powerbar. Ja. Och så var det någon som råkade slå den i handen på honom.
Och så garvade han och var under. Alla amerikaner är helt till sig över det. Han är så jävla levande och i stunden.
Du borde skrivit något om det.
Men det också, har folk också. Jag vet.
Hela Sverige är stolta över dig.
Men vad fan. Jag älskar den här mannen. Och jag förstår att jag liksom, om det ens når honom att man pratar om honom så här, så är det idiotiskt. Folk blir skrämda av den här typen av...
Men du, får jag ställa en fråga nu då?
Om han inte svarar på det kommer jag skicka honom med.
Har han svarat?
Nej, det har han verkligen inte gjort. Jag tror inte han ska se om han ens har sett det. Han kanske har mutat.
Kan du bjuda poddlyssnarna på att göra att du kan skriva så här: såg du mitt DM?
Nej, det kan jag inte göra. Jag vägrar göra honom bara till innehåll. Ska se, han har inte sett det här DM:et.
Det gör det lite lugnare, eller hur tänker du?
Men samtidigt kanske han kanske ser det, men han kanske inte ens öppnar, för han vill inte se. Han vill att jag ska se att han har
sett
det.
Nej, men det jag skulle vilja att du gör, det kan du göra, eller hur? Jag tycker, för att testa, ska du inte skicka filmen till honom? En länk till filmen.
Han har fullt upp. Han förbereder sig för PGA Championships nu.
Nej, men nu, fan, skön när du har landat lite. Om du har någon kväll över med tjejen. Jag såg någon intervju med honom. Han fick frågan typ utekvällar eller hemmakvällar. Och då svarar han hemmakvällar. Du skulle bara kunna skriva det här, en liten fin historia. Du har väl också en farmor och farfar eller mormor. Kan du inte göra det?
Ja, han måste svara nej, först. Annars kan jag.
Nej.
Okej, vi får se.
Kan du inte lova
Hörni,
det?
Vilken underbar.
Gör det.
Ja, okej, jag lovar det. Vi har haft en underbar stund med er. Kom och möt oss i helgen här, torsdag, fredag, lördag, söndag. Alltså det blir så jävla mysigt. Och se filmen för guds skull. Vi är ju väldigt stolta över den.
Vad kul vi har haft idag, tycker jag.
Ja, jättehärlig stund har varit det här. Vi avslutar med Michael Boltons då rungande version av Lean on Me. Det blir på något paradoxalt sätt inte bättre än så. Vi hörs igen i veckan.
Hej! Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow. Wise, we know that there's always tomorrow. Oh yeah. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you care.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.